I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
För dig och mig, Kenneth, så är ju det här tvärtom. Vi har spelat in tidigare ett annat avsnitt, men nu är vi tillbaks och det här kommer först i podden. Och det är med anledning av nattens dåd. Du kan väl presentera och berätta, vad är det som har hänt? Varför samlas vi igen några timmar före den här podden släpps?
Det som skedde tidigt i morse är en naturkatastrof och ekonomisk katastrof för Ukraina. Och det kommer att påverka matpriserna i hela världen under 10 års tid. Och det som har skett är att ryssarna har sprängt Novakachovka-dammen. Och det gjorde de tidigt i dag morse. Det finns, som vi nu ska diskutera här, det finns två teorier och det finns fakta som understöder båda. Det ena är att det är gjort med högsta militärledningens tillstånd och den andra är att det skulle ha blivit gjort i panik av en lokal befälhavare. Som sagt, det finns bevis för båda. Därför ska vi försöka i den här delen nu av podden gå igenom vad som har skett och sen lite våra egna spekulationer.
Så om vi börjar då med, var är den här dammen? Var är den belägen?
Den är 2 mil söder om gammal svenskby vid Novakachovka staden. Och det är Dneprofloden. Den här har ju tidigare, ryssarna sprängde ju tillfartsvägen på deras sida av floden, alltså på den som är vid Novakachovka, för att hindra att vi ska kunna ta oss över. Det klarade dammen utan problem, men efter det så hade då ryssarna minerat hela dammen och man hotade ju för 3 månader sedan att man ska spränga den. Nu blev hotet sant. Den sprängdes idag, tidigt i morse. Först så vägrade eller nekade guvernören vid Novakachovka. Han meddelade ju alla att nej, det har inte skett någon explosion och vattenverket producerade el som vanligt. Fast en 5 meters flodvåg redan var på väg söderut mot Kherson stad. Sen gick då samma guvernör ut och sa nej, det är ukrainarna som har sprängt det. Och då hakar ju Kreml på, börjar också gå ut och säga att det är ukrainska artilleri som har skjutit. Och det är ju liksom barnsligt att påstå något sånt. För nummer ett, med normal artilleri eld så klarar den här dammen. Du ska ha väldigt många träffar och inte bara en eller två. Dessutom så syns det på de bilder efter att dammen kollapsade, så syns det att tryckvågorna har kommit inifrån själva dammhuset. Så det är ingen tvekan om att det har blivit sprängt utav ryssar.
Mm. Och den här dammen då, den är 3,2 kilometer lång. Man har, vad jag förstår, fyllt upp den med vatten på förhand så att nivån ska vara hög, och den har, förutom då att det är ett vattenkraftverk, så förser den också Krimhalvön med färskvatten. Kan det här vara ett sätt då, om det är ryssarna som har gjort det, att liksom förbereda sig på att nu kommer vi att förlora Krim? För man har ju verkligen förstört för sig själv om man planerar att fortsätta ockupera Krim.
Så, nu måste vi se vad som har skett den sista veckan. Vi har väldigt stor förvirring inne i själva Ryssland. Kreml vet faktiskt inte alls vad som pågår överallt. Vi har haft en otrolig psykologisk krigsföring mot de ryssar som är på ockuperade områden. Och den har fungerat väldigt bra, till och med på officerarna. Och hur vi vet det? Jo, vi har fått avlyssna vissa telefonsamtal från Kherson när soldater pratar hem. Och man pratar om väntan på att man ska bli dödad utav ukrainarna, att Ukraina kommer att köra över det, och att man sitter och dricker vodka. Sen har vi då det som sker i Belgorod, där den ryska frihetslegionen har satt till riktigt med kaos. Alla trodde ju, även jag, att det här med 5-6 dussin man, att man bara går snabbt in och snabbt ut. Men man är nu på sin fjärde hela dag och biter sig fast och faktiskt tar mer mark. Och man har förstört ryska pansarfordon, man har förstört tagit av Daga, en rysk militär officer som har lett väldigt hög officer. Man har tagit fångar kontinuerligt. Man har med drönare angripit själva Belgorod på olika militära mål. Så det är en full kaos. Ingen vet egentligen vad som sker just nu. Och om man då tittar på vad som pratar för att den här sprängningen skulle ha varit gjort av en lokal befälhavare, så är just den stora förvirringen, samt att man inte har förvarnat sina styrkor i söder. För där finns bildmaterial, videomaterial utav lokalbefolkningen på den ockuperade sidan, där ryska soldater faktiskt sitter i träd och ropar på hjälp. Vi har sett krigsmateriel som har köpts bort. Skyttevärn med folk i som har blivit översvämmat på en gång. Och också reaktionerna efter hela det här ska tyda på att kanske det inte var central order. Men sen då har vi också sånt som pekar på att det ska vara planerat, och det är då soldaterna som ute i media skryter om hur de sprängde det hela. Och att de är beredda att göra mer ifall fler order kommer. Och just det orden ifall fler order kommer, så kan tyda på att det har varit planerat.
Och då är det ju väldigt svårt just nu att säga vad de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli. Men om vi börjar med det som kanske är det som man mest pratar om, är ju då, det finns ett kärnkraftverk, Zaporizjzja, jag vet inte om jag sa det rätt nu, men som ligger längre ner för längs floden. Vad kan de tänkbara konsekvenserna bli för kärnkraftverket?
Nu vattennivån har ju sjunkit där mellan 5 och 10 meter. Och själva kärnkraftverket, det har ju en egen bassäng. Men det är otroliga temperaturer, så en värmeväxling som kommer till kylvattnet kan ju inte bara cirkulera genom en bassäng. Det måste också köljas ut och ersättas med nytt. Och just nu så kan ersättningen endast ske med pumpar. Men man har inte heller el tillgång just nu. Så vad jag förstår nu så går reservdieselkraftverken, och då är det frågan om hur länge räcker det? Blir man utan el, då har vi ingredienserna till en stor katastrof.
Sen har vi också tänkbara konsekvenser för alla människor vars byar, vägar, infrastruktur och så vidare får allvarliga konsekvenser. Hur många människor berörs av de här översvämningarna just nu, vet man?
Nej, jag har inte fått någon exakt uppgift, men de flesta är ju på den ockuperade delen. Och där är också de bästa lantbruksmarkerna. Så vi förstår ju det att den lantbruksmarken, den är borta. Någon har pratat om att det är en miljon kvadratmeter odlingsmark som har förstörts. Alltså 1 miljon kvadratmeter, inte kilometer. Mm.
Det finns ju också, det är också tänkbart att de här vattenmassorna nu kommer att dra med sig omfattande miljögifter ner i Svarta havet, som redan är hårt belastat av miljöförstöring. Man har ju bland annat delfiner och andra exotiska djurarter som bor där. Men vet du någonting om den omfattningen? Är det olja? Vad är det som kan dras med de här vattenmassorna?
Vad vi vet med säkerhet är att 150 ton spillolja har hamnat i Dnepr.
150 ton? Ja. Spillolja.
Ja, och att det ännu är en övervägande risk att 300 ton ännu kommer att gå.
Den här oljan, den är ju fruktansvärt förödande för miljön. Småliv, djur, människor, jorden, allting. Och sen är också, om den kommer ut i havet, så är den mycket, mycket, mycket svår att få upp när den flyter runt.
Exxons olyckan i Alaska i tiden, den är småpotatis jämfört vad som nu håller på att ske.
Ja. Och social och ekonomisk inverkan, vad kan man säga om det då?
Vi vet ju nu att det är Europas kornbord där, och också stora mängder av vattenmelonerna som kommer från det här området. Det är garanterat minst 10 år borta ur produktion. Så vi kan ju förstå då vad tillgången på spannmål, frukter, grönsaker kommer att göra på prisnivåerna framöver.
Energiförlusten, hur många megawatt output har det här vattenkraftverket haft?
Vad är energiförlusten? Nu har jag inte satt mig in i det hela, men den har varit betydande. Och sen då när du tar både den här och Zaporizjzja kärnkraftverket då. Vi har stor underskott på el, och det måste göras någonting väldigt radikalt och väldigt snabbt.
Ja, det försvåras ju av att det är trupprörelser i området, såklart. Som och, säkert.
Och det att ryssarna har beskjutit evakueringarna.
Det är svårt att tänka sig att det här faktiskt, att de faktiskt gör så här. Om vi kollar på energi i allmänhet, så ett elnät behöver ju ha någonting som reglerar, och där är ju både vattenkraft och kärnkraft de som man främst använder idag när man reglerar för att få ut jämn stabilitet på nätet. Har du någon uppfattning om hur viktig den här vattendammen har varit för stabilisering av elnätet i de här delarna av Ukraina?
Före kriget så var den ju väldigt betydelsefull, men nu har ju allting varit under eller i ryssarnas händer, och det påverkar ju allra mest förstås den ockuperade delen. Men naturligtvis, de här vattenmassorna kör ju bort transformatorer och annan infra. Så det gör ju också att på vår sida så har eldistributionen helt slagits ut.
När jag tänker och spekulerar, då är det ju helt osannolikt att Ukraina ska göra det. Det finns liksom inte ens på kartan att Ukraina skulle bete sig på det här sättet. Håller du med om den?
Absolut, absolut, så är det.
Så om vi utgår ifrån att det här då är ett ryskt krigsbrott, på vilken skala ska man ställa det här i till exempel förhållande till bombningen av teatern i Mariupol?
Det här är ju enligt alla definitioner så är det här en användande av massförstörelsevapen och det är direkt krigsbrott.
Finns det någon, liksom, tror du att det här på något sätt kan påverka NATO och hur de beblandar sig i kriget?
Tyvärr inte. De beklagar det hela. Kanske det att vi får lite mera bättre vapen, men där är det.
Om vi återgår då till Krim som nu har varit annekterat sedan 2014 och som nu har blivit en rysk lyxturistort enligt rysk definition då. Hur kan det här liksom påverka livet på Krim? Det här måste ju vara en enorm försämring för de oligarker som nu fläder runt på stränderna och har det bra.
Det är en påverkade i och med att tunnelöppningarna för vatten intaget till Krimhalvön. Så det finns ju mitt emot gammal svensk by och det är minst 5 meter ovanför vattenytan. Så vatten kommer inte mera till Krim.
Hur påverkar det här en möjlig offensiv och återerövrande av den ockuperande ön?
Ja, det är en bra fråga. Vad egentligen som kan ske nu, det är att det här, vi flyttar våra trupper från södra Kherson upp mot Zaporizjzja eller mot Donbass för att sätta in dem i attackerna där. Vi har rekognoserat var ryssarna nu har sina artillerier som de beskjuter evakueringen. Vi har påbörjat en enorm bombardemang för att slå ut i, för att rädda upp den här evakueringssituationen. Mm. Och samtidigt har vi också satt igång en armada utan missiler mot Tokamak, Mariupol, Belgorod och Novoleksivka. Allihopa utom Belgorod i söder. Så som det ser ut nu så kommer det här mera att påskynda offensiven än att hejda den.
På tal om det då, hejdning av offensiv, kan det ett tänkbart motiv då som jag har läst lite spekulationer om är enligt vissa experter eller personer som uttalar sig att hindra en övergång, en flodövergång. Alltså kollar man på Kherson regionen nu så är ju Ukraina på ena sidan av Dnipr och Ryssland på andra. Och då har man då menat att nu är de flesta broar är ju sprängda sen tidigare. Kan det här vara, som många säger då, att det här är ett sätt att hindra en övergång och truppförflyttningar över till Kherson oblast som Ryssland kontrollerar?
Det som skedde där tror jag inte har varit avsikten med den. Jag tror, men ja, man vet aldrig, men det var jag själv tror är det att de soldater och de befälhavare som finns där i Kherson och har varit utsatt för den här psykologiska krigsföringen vi har satt igång. De ser ju ukrainska soldater i varje buske. Och har någons halvfull eller nykter eller full kommandant fått för sig då att vi attackerar och utlöser det hela. Ett möjligt scenario. Men om man skulle göra det här helt medvetet, varför drar man inte bort sina trupper då som var i vägen för den här flodvågen? Många som har ju sagt till mig då, ja men det här är bara en propaganda av Ukraina för att få det att framstå som. Nej, det här är lokalbefolkningen som har skickat så många videon, så många foton från det hela på Telegram att det kan vara så som jag just har sagt att det har skett på det här viset. Det kan alltså, det kan, är sannolikt att det kan vara. Men som sagt, det kan också vara sannolikt att man har beslutat sig för att man håller på att förlora kriget och man ska förstöra allting och som finns.
Ja, och då får vi ju också bara vara väldigt tydliga med att när det här släpps, vi spelar in det här på tisdag kväll, det här släpps på en onsdag, och redan när ni hör det här så kommer det att finnas väldigt mycket information. Ja, före vi avslutar det här korta inslaget, vad kan vi mera säga om den här situationen?
Vi måste vänta på morgondagen för att få mera konkret fakta. Men vad vi kan säga om frontlinjerna är det att till exempel Deep State Map, det är 72 timmars försening i sin rapportering. Men vi ser trenden, det har märkt ut i områden som vi faktiskt har avancerat på, både på norr om Kromove och på den södra flanken. Och vi har tillförlitliga videomaterial som har släppts som vi visar att vi faktiskt strider inne i Berkivka. Och då är vi faktiskt på väg att ringa in Bahmut. Men vi närmar oss också samtidigt Soledar från väster om Soledar, från Vasilkivka. Så det sker mycket på frontlinjerna. Det sker även norr, på norra fronten. Men det kan jag redan säga att det är informationen som ryssarna sätter ut, att de har skjutit 300 av våra soldater och tagit både västerländska pansar och sånt. Det stämmer inte. Det var då framgått av den ryska media att man är kring Voledar. Och vi har ju som bekant vår vän Taras i Voledar. Och han vet i alla fall inte om någon ukrainsk offensiv där, annat än att vi har gjort små framstötar mot Pavlika. Så.
Ja, och en sak som man säkert vet är att skulle de ha västerländsk pansar, då skulle den här obehagliga mästerkocken sitta på en sån och skrika högröd i ansikte.
Absolut.
Så det, absolut. Det är nog ingenting som de skulle undvika att visa i skärm, så att säga.
Nej, helt riktigt.
Men vad bra, då återgår vi till den vanliga podden, så får ni helt enkelt hålla tidsdiffen i beaktande. Vecka 23, podcasten Samtal om kriget, med mig Jannik Svensson och med Kenneth Gregg från Kiev. Hej Kenneth!
Hej! Ett somrigt Kiev oblast.
Ja, och vi har ju, du och jag, de senaste veckan avnjutit en middag ute på din terrass i Kiev, och det var mycket somrigt. Och därav har vi också haft ganska mycket att göra, för jag hade en vecka i Ukraina och det blev väldigt stressigt. Det var lite sömn på grund av fyrverkerier i luften. Så att nu är det först när jag är hemma igen efter nästan 3 dagar av bilkörande som vi spelar in den här podden. Men det har hänt saker under tiden och det har varit en händelserik vecka. Vi kan väl börja med den stora frågan som är på alla läppar. Vad är det som händer i den lilla staden 40 kilometer från den ukrainska gränsen i Ryssland, Belgorod?
Ja du, den som det visste. Vad som nu egentligen har skett är ju att den ryska frihetslegionen tillsammans med volontärkåren har på nytt gått in på rysk territorium. Och nu ser det faktiskt ut som de har slagit upp en positionspunkt. Det vill säga, de har inte för avsikt att snabbt in och snabbt ut, utan de har helt enkelt säkrat den här och även satt upp en stabiliseringsstation för skadade soldater. Och man går väldigt ofta ut på sin telegramkanal och man har tagit fångar. Man ger även medicinsk hjälp till de sårade fångarna. Och man har erbjudit guvernören av Belgorod att man kan växla ut de två fångarna mot en pratstund med guvernören. Och den pratstunden skulle ske i en liten by som heter Novaya Tavalatsanka och i kyrkan, eftersom det är treenighetsdagen idag, alltså en stor ortodox högtid. Och man säger då att man vill ha alltså en så kallad good gesture pratstund, och att man kommer då till mötet utan vapen. Sen har det också kommit uppgifter som faktiskt har bekräftats att i den här kåren då, så har det faktiskt funnits en pluton polacker. De gick in, men de kom också ut. Det har säkert att göra med blir en polack tillfångatagen där, då kan det eskalera riktigt mellan Polen och Ryssland. Men det var mer en sån här gesture, eller en ska vi säga då helt enkelt på svenska, det var att man ville stödja den här ryska volontärkåren och visa att de har vänner också utanför Ryssland. Den här mötet skulle ske klockan 5 eller 17.00. Jag sitter just och tittar på deras telegramkanal. Där har ännu inte kommit någon information om hur det mötet, om det överhuvudtaget har skett. Kom guvernören dit eller vad som har avhandlats där?
Då ska vi också nämna att vi spelar in det här på söndagen den 4 juni. Så det kan ha kommit uppdateringar när det här släpps onsdagen den 7.
Ja, och jag gjorde en uppdatering av det här idag. Och jag har faktiskt fått ett antal samtal från expats eller invandrade ryssar i Skandinavien eller i nordiska länderna som frågar hur man kan ansluta sig till den här legionen. Och för att vara ärlig, jag vet inte. Jag har inne nu en intervju för frågan till kommendören utav den här legionen. Så intressanta dagar framöver.
Ja, och det var ju när det här först liksom kom på alla läppar var när det var ganska lågt antal man från den här pro-ukrainska utbrytarstyrkan, ryska frihetslegionen heter de, va? De gick in med ett litet antal män och lamslog hela den här stan. Kan du snabbt sammanfatta vad som hände då?
Ja, ryssarna blev ju tagna på sängen. Man var ju där då nästan ett dygn innan man drog sig tillbaka. Men nu är man igen inne och nu ser det faktiskt ut som att man är med tyngre vapen, tyngre utrustning och mera män. Så även jag och alla andra experter, eller jag är ingen expert, men enligt de så kallade experterna så har man ju väntat sig bara det är sådana här attacker att snabbt in och snabbt ut. Men nu ser det faktiskt ut som man har satt upp en position där. Så man är faktiskt inne i staden Chebekinos förort.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och den ligger ju precis alltså väldigt, väldigt nära gränsen.
Ja, 6-7 kilometer. Så det här är
en del av den här storoffensiven, det kan vi redan med säkerhet säga. Och vårt kära generalstab har ju överraskat tidigare alla med att absolut inte göra så som media vill att vi ska göra. Och nu ser det faktiskt ut att vara någonting exceptionellt på gång igen.
Nu har Zelensky gått ut och sagt att man har beslutat datum om våroffensiven som nu verkar bli en sommaroffensiv. Vad finns det man kan säga om det?
Ja, vad kan man säga? Vi har ett datum men ingen vet datumet. Och sen är det då att vad definierar du som en stor offensiv? Är det det att när marktrupperna sätter sig i rörelser eller i och med det att förberedelserna med luftvärn och, eller luftmissiler och artilleri och förstörande utav servicehubbar. Det har ju pågått redan mer än en vecka. Och i Berjansk så har ju nu då ryssarna satt svansen mellan benen och tagit bort sina fartyg från hamnen. Det har ju smält ett antal gånger där. Sen har det också smält ett antal gånger i Berjansk på rysk sida på flygfälterna. Där finns uppgifter om att ett antal flygplan har satts ur funktion samt ett luftvärn. Så om du tar det beaktande och samt nu då vad som sker uppe i Belograd regionen så skulle jag säga att den här offensiven har redan startat.
Ja, alltså det var väl också så förra gången att den kom krypande och det var liksom ingen som blixtkrig som det var mot Polen, att det kommer lätta pansarstyrkor som rullar in och det är bomber, utan det kryper på långsamt. Men det man också kan märka nu, vad jag förstår i alla fall, det är att man har gjort ganska stora truppförflyttningar inom, och de är ju såklart självklart hemliga. Men att de här attackerna som man har hållit på med, som du kallar för nålsticksattacker, syftet med dem är att testa hur Ryssland reagerar på alltså hur de reagerar på olika former, till exempel de här Belgorod-attackerna och andra. Vad har liksom resultatet varit? Vad har man hittat för svagheter i Rysslands försvar?
Alltså de nålsticksoperationerna har ju gjorts från Vuledar och ända upp till Kupiansk, eller nu må vi ju säga ända upp till Belgorod. Och man har gått med lätt infanteri och man har tagit position för position. Först tog man flera positioner av ryssarna söder om Bakhmut. Sen sprängde man ett hus med åtminstone 100 ryska soldater inne i själva Bakhmut med en med missilattack. Och nu har man ju också, sen gick man ju också norr om på flankerna och nu under natten så har vi faktiskt närmat oss Soledar.
Jaha.
Och det är faktiskt, vi är bara 4,5 kilometer från Soledars centrum nu om man tittar på Deep State Maps karta. Så vi går med väldigt lite lätt infanteri och vi tar positioner.
Tror du det finns som mål att återerövra Soledarien?
Målet är ju att återerövra all mark. Men det var en av mina pojkar som sa att den ryska armén är inkompetent men den är lång. Mm.
Ja. Mera om offensiven kommer att komma i kommande uppdateringar både på din Facebook-sida och i den här podden. Det man kan säga nu om Bakhmut är väl egentligen att det bara återstår pulver och damm och att Wagner-soldaterna står och trampar ganska frustrerade där.
Wagner har ju börjat dra sig ut därifrån. Så i princip ska det inte finnas stora styrka Wagner kvar där.
Vad är det som händer där nu förutom att man har förstört hela stan, det finns liksom ingenting kvar?
Nu försöker ju då ryssarna bygga upp försvarslinjer där. Och det är ju då de här två airborne-brigader som är där. De som var väldigt elit enheter när kriget startade, men de har ju blivit demolerade 2 gånger om. Så de har ju påfyllts med mobiliserat folk. Så vad deras egentliga stridskunskap är, det ser vi väl så småningom. Och sen är det då förstås de självutnämnda republikerna Luhansk och Donbass, egna soldater som är där. Och de har egentligen ingen stor stridsmoral kvar.
Sen har det kommit lite nya regler om donationer som vi inte har fått bekräftade än så länge. Men det finns i alla fall lite rykten som vi kan prata om. Vad handlar det här om?
Nu är det så att staten vill ha skatt. Statens kassa är tom och man försöker nu hitta skattesystemet kring hela systemet. För den gemene Ukraina så blir det också stora förändringar. Det vill säga att vi har ju ett Swish-system här i Ukraina. Och det är att du kan flytta pengar på en sekund mellan kort till kort. Och det har du kunnat göra med en limit på 20 000 grinja. Dividerar det med 4 så har du kronor per dag. Men nu så är den här du bara tillåten att göra sådana saker upp till 30 000 grinja i månaden. Och gör du mer än det, då kommer skattemyndigheterna och vill veta varför du sänder sådana saker. Likaledes om du tar ut mer än 30 000 grinja kontanter, ska du också vara beredd på att du kan få förfrågan varför du tar ut dem och vad de ska användas till när vi har kort. Och samma förstås om du sätter in kontanter på ditt konto. Och 30 000 är gränsen. Det är $850 i månaden. Det här har tidigare varit 150 000 grinja som du kunde göra. Och sen är det att alla donationer, så är ryktet nu att om du tar in pengarna till Ukraina. Och vi har ju gjort med våra donationer är ju det att vi har tagit det via PayPal in till insamlingens ukrainska konto. För att bankerna vill inte sända pengar från folk direkt till ett bankkonto i Ukraina. Så därför har vi ju haft PayPal. Dit även alla Swish-pengar har blivit sänt och därifrån sänt in till insamlingskontot i Ukraina. Det har nu fungerat problemfritt. Det registrerade och men nu så är också här det nya systemet att du måste betala 18% skatt på alla sådana. Sen vad som är oklart är om det här också gäller varor som humanitära hjälpen tar in. Nu finns det rykten, jag påpekar ännu att det här är rykten. Vid gränsen så måste det göras en värdering, vad är de här varorna värda? Och då skulle det göras en att man då måste betala en 18% skatt på det innan man kommer sig vidare. Så det här är lite luddigt ännu, det kom många rykten. Men ingen vet riktigt säkert än vad som sist och slutligen är sant. Mm. Men med penningtransaktionerna, det vet vi. Det har bankerna redan informerat om.
Så här är ju frågan om det här är någon form av tyst förberedelse för anslutning till europeiska samarbetet. För europeiska banklag kännetecknas ju av den kontroll som staten har och som bankerna behöver rapportera.
I det här saken är det nog ingenting att göra med det. Utan här är det helt enkelt att statens kassa är tom och man försöker hitta beskattningsbara inkomster överallt just nu.
Det känns ju som att det kanske kan vara lite destruktivt att ta det från donerade medel. med tanke på att det kan göra att donerade medel minskar.
Precis.
Det är ju det, så funkar ju skatt. Alltså man brukar ju beskatta det man vill minska, som till exempel Norges sockerskatt gör man ju då för att minska sockerkonsumtionen.
Så. Det har ju varit inom armén och inom regering, alltså inom myndigheterna, så har det ju varit stort prat om varför det är så många hjälporganisationer som tar sig direkt själv ut till frontlinjerna och ger sakerna direkt till en pluton eller till ett kompani eller till en brigad. Och man har inte tyckt om det. Så är det bara. För man har ingen kontroll på vad som egentligen kommer och går. Men det har inte varit någon annan möjlighet, för många av de plutoner som behöver bilar, ska du ta det via brigaden så är det 90% säkert att den plutonen inte får den bilen som har varit avsatt, alltså medan av det som donerar den. Så nej, jag vet faktiskt inte varför. Det är någon byråkrat som sitter någonstans på ett bakåt skrivbord och försöker nu hitta några lösningar som i den här formen enligt mig verkar faktiskt lite idiotiskt.
Ja, sen får man ju också säga att det är ju inte per automatik dåligt att statskassan ökar, men givet den korruption som historiskt åtminstone har funnits i landet, så riskerar ju de här 18% kanske att hamna i fel händer om den här korruptionen fortsätter.
Ja, korruption har vi, fast vi har påbörjat ett krig mot den. Men den finns, och det kommer att ta åratal att få den på en, ska vi säga, mer acceptabel nivå. Korruptionen inom själva statsapparaten, den har minskat faktiskt. Den har minskat drastiskt, det vågar jag säga. Men inom de lokala myndigheterna och inom kommunalt system, där florerar den ännu mer än vad den var före kriget.
Mm. Där kan vi också säga, när vi ändå pratar om korruption, att den här veckan kommer din intervju att släppas med de här två Brovary-killarna. Där du har det är nästan en halvtimme, va?
Ja.
Korruption.
Ja.
Och den kommer ni att hitta på YouTube-kanalen Nongrata Media, och ni har ju länk till den i beskrivningen till det här avsnittet, och ni kanske redan lyssnar på det här via YouTube, då kan ni klicka er vidare in på kanalen och så kommer ni att hitta den filmen där, som också är textad till engelska. Och korruption är ju någonting som du brinner för, eller du brinner inte för korruption, du brinner för antikorruption kan man säga.
Absolut.
Så att mera om det och den situationen kommer vi att följa. Jag vet inte om det här kanske klassas som korruption, men amputation är någonting som du har satt upp på listan över att prata om idag. Vad är det?
Ja, nu är det ju så att jag kommer att göra en videoreportage med en soldat som kodnamn Rocky. Och det är samma soldat som Emil och Bengt från SVT gjorde två intervjuer med. Och Rocky som min historia, gemensamma historia, den börjar i den 29 februari 2022. Och den slutar då i mitten av maj, när jag då blev tillbaka sen från Kharkiv till Kiev. Och en månad senare, så det kommer fram mera i den intervjun, men lång historia kort, blir han väldigt svårt sårad av granatsplitter. Hamnar in på sjukhuset i Kharkiv och läkarna säger att de måste amputera benet. Han vägrar och läkarna säger men staten kan inte betala, det finns inga pengar för att hela ditt ben eller rädda ditt ben och den rehabilitering som krävs. Att då måste du betala den själv. Så hela hans familj, han jobbade ju, han hade väldigt bra jobb i det civila, så han hade själv egna besparingar. Men 2,5 miljoner grinja hade hittills kostat honom. Och det som är väldigt intressant, han är inte bitter. Och han är på väg tillbaka in i armén.
det kännetecknar väl kanske den ukrainska stridsmoralen.
Absolut, absolut. Absolut.
Och det är det som gör att min fascination för det här folket är oerhört stark.
Mm. Så i princip kan du säga att Rocky köpte sin personliga utrustning för egna pengar. Och han köpte sin rehabilitering också för egna pengar. Och nu går han igen ut för egna pengar. På nytt in i strid.
Men de flesta har ju inte de här möjligheterna.
Nej. Och därför är det nu viktigt som vi har pratat om här. Framförallt som mina intäkter från boken ska gå till en krigsinvalidsfond. Och vi kan ju inte hjälpa alla, för så många svensktalande finns det inte som kan köpa en bok på svenska. Så att vi kan rädda alla, men åtminstone kan vi påbörja, göra en plattform. Och sen få, ska vi säga, via fler donationer in till den fonden för att kunna rädda så många, ska vi säga, ben och armar som möjligt.
Mm. Och där kan vi säga också då att de som har prenumererat på listan för uppdateringar om Kenneths bok under måndagen har fått utskick om möjlighet till förköp. Och att det idag, onsdag den 7 juni, för de som lyssnar, då kommer att få köpa den här boken. Länk hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet. Och den kommer förhoppningsvis, vi har ingen datum för när den släpps ännu, men förhoppningsvis under hösten. Så då har vi ju sagt det. Sen har vi drönarattacker mot Moskva hamna på agendan förra veckan. Vad är det som hände i Moskva? Vem ligger bakom de här attackerna? Vita huset påstår att de inte stödjer drönarattacker mot Moskva. Medan England och deras utrikesminister James Cleverly säger att legitima militära mål utanför Ukraina är en del av landets självförsvar. Lite splittrat i världssamfundet. Vad kan du berätta om de här drönarattackerna, Kenneth?
Det vad vi vet med säkerhet är att det är ukrainska. Vad vi också vet med säkerhet är att det var inte var laddade med stora sprängstoff, utan det här var en för att väcka upp gemene medborgare i Ryssland att hej, vi kan också attackera er ifall vi vill. Däremot så satte det ju igen ryssarna i en sån dag att hej, vad sysslar ni med? Att de kan flyga 500 kilometer inne på ryskt territorium utan att bli nedskjutna. Det var målet med det här. Det var nog ingen mål med att spränga någonting eller få till stånd en förödelse, utan det var att visa att hej, vi kan också.
Mm.
Psykologisk krigsföring kallar man det.
Ja, och psykologisk krigsföring, det är väl det som Kiev nu den här föregående veckan har fått utstå, där man 17 av 31 dagar i maj har vaknat upp av flygalarmet. Jag fick själv uppleva det när jag var i Kiev förra veckan, och då hörde jag en natt, och då måste jag säga att jag frös till is när jag hörde en mopedmotor utanför fönstret. Jag stod och tittade ut, jag bodde ganska högt upp, och helt plötsligt glimrade till i luften framför mig, och några hundra meter på min högra sida så blev en sån här moped då nedskjuten och krascha in i ett hus, och jag fick uppleva chockvågen från det. Du och jag satt morgonen efter och skrev bokkontrakt när en Kinshal-missil, alltså då en ballistisk missil som flyger uppe i rymden och sen dyker mot sitt mål i 12 000 km i timmen, dök rakt ner mot Kiev men sprängdes i luften. Och dagen efter det här då så sprängde man 10 stycken Iskander, som då är mark till mark, som färdas i 9300 km i timmen. Flera dödsoffer den här veckan, Kiev, men i förhållande till antalet sprängladdningar, robotar, drönare, man attackerar med relativt lågt antal, men framförallt kanske då psykologisk krigsföring. Jag fick ju själv uppleva hur förbannat svårt det är att sova, men till min stora förvåning märkte jag att jag började somna om efter de här attackerna. Den här dagen när de sprängde då 10 stycken, 10 eller 11 Iskander ovanför huvudet på mig, så somnade jag om efteråt. Men även om man somnar om, och så kanske de här 3 timmarna av sömn som man får påverkar. Hur stor påverkan skulle du säga att det här har på psykologin för alla de miljontals människor som tvingas upp ur sängen under de här flygalarmen, och sen då laddningar, man hör ju sprängladdningar från luftvärnssystemet, men också när de här detonerar i luften?
Ja, nu ska vi ta, för det första så körs ju alla ned som sändes mot. Det var ju så kallade debriser eller skräp som trillade ner, delar av dem, och som tyvärr föll på de här husen, bilarna, och därför dödsoffer. Luftförsvaret i Kiev, jag skulle säga det är världens bästa för tillfället, och Kievborna litar fullständigt på det här. I början skulle det ha påverkat väldigt bra, eller väldigt, väldigt mycket, men i och med att luftvärnet klarar av sitt arbete eller sitt uppdrag, så blir folk vaggas in i en säkerhet. Okej, det smäller, men det är inte en laddning, en hel raket som kommer. Man tar sig ner i skyddsrummen. Men det som vi såg i början av kriget, alltså den här nedstämdheten och paniken, det finns inte mera hos kiborna. Det är mera än igen, man är mera förbannad att igen ids till sända hit sånt här skit. Förstår du inte att det blir nedskjuten? Varför låter det inte oss sova i fred istället för din? Så egentligen så blir folk inte skrämda, utan det blir förbannade. Och det igen gör ju stridsviljan ännu mer positiv. Så dessutom så är det ju helt idiotiskt utav ryssarna att sända det till en stat som, de vet ju att vi har ett luftvärn som klarar av allt vad de sänder. De skulle då istället ha samlat allting på en dag och skicka hit alla de här som de sänder per natt. Då hade de fått garanterat komma igenom ett 10-tal av de här missilerna. Och då hade det ställt i oreda. Och då hade det blivit mer panik. Men nu sände man ju, var efter man fick de stridsdugliga, så sände man ju iväg det. Sen är ju en annan sak att varför sparar man inte det här för att sätta dem in mot vår offensiva styrkor? Varför ödslar man så mycket missiler på det här? Dessutom så har ju våra allierade sagt att de kommer att förse oss med tillräckligt med luftvärnsmissiler. Så att om ryssarna hade som avsikt att få vårt lager tömt, då skedde det ju tvärt emot. Vi får in mera påfyllningar och ryssarnas egna lager minskar. Nu har vi ju sett att de 2 senaste nätterna så har det varit fejkade attacker. Det vill säga flygarna startar men utan missiler.
Det är väl för att få larmen att gå.
Det är för att få larmen att gå.
Ja, alltså sen har de ju också skjutit ett stort antal ballistiska robotar, och de har ju både då Iskander och Kinjal har ju kapacitet att bära kärnvapen, och de är ju oerhört dyra för Ryssland, och nu har ju liksom alla de här blir ju nedskjutna väldigt effektivt av Patriot-systemet. Vet man hur många såna här, alltså då Iskander och Kinjal, som finns i lager?
Ingen vet. Säkert finns det hur mycket som helst av dem i lager, men 90% av dem är inte användbara. Det har varit lagrat fel.
Det märkliga vad jag tycker i alla fall var att när jag var där i januari i Kiev, då var ju den stora rädslan jag hade att det skulle komma såna här ballistiska, för att då fanns det inget försvar i den tidpunkten. Men nu när det finns och Patriot-systemet är på plats och funkar hur bra som helst, tar ner 100% av allting, då helt plötsligt börjar man bomba på med de här grejerna. Vad kan anledningen till det vara?
Inkompetens.
Det är ju märkligt precis det du säger, att de inte använder de här på militära mål. Men är det så att orden är att döda civila, skjut på Kiev, då kanske det är ingen som vågar. För att de skulle kunna göra oerhört stor skada om de faktiskt riktar in det mot militära mål och inte bara sikta in sig på kvinnor och barn.
Ja, men när har ryssarna tänkt militärstrategiskt? De har i flera hundra år enbart gått med den här massförstörelsen.
Ja, det har ju då ett stort antal iranska mopeder skickas emot, och de har ju blivit lite bättre nu, de har blivit lite tystare och lite snabbare och så. Men nu har det varit ett väldigt stort antal, alltså det har varit 30-40 per natt när man har skickat dem. De tar lite nya rutter och så, och nu har då Ukraina gått ut och sagt då, och då är det alltså då Mikhailo Podolyak som är advisor, vad heter det, rådgivare då till president Zelensky, gått ut och sagt att det här kommer de att få äta upp, att nu får de sluta ge de här Shahed-drönarna då, mopederna, till Ryssland. De är ju väldigt billiga tillverkare, och kostar, jag tror det är runt $12,000 eller någonting liknande. Och man kan väl i princip säga att luftvärnet är dyrare att ta ner dem än vad de är att tillverka. Men att när det kommer en sån här stor attack, när det är 40 stycken som flyger väldigt lågt samtidigt, det skapar mycket kaos. Men man har gått ut och sagt då från Ukrainas sida att de har att vänta 50 år av embargon och blockad, handelsblockad och så vidare, Iran. Tror du att det här kommer att påverka den iranska staten att sluta supplya Ryssland med de här
drönarna? Nej, därför att Iran har ju det enda allierade de har i Ryssland, och när Ryssland går sönder, så då går ju Iran också sönder. Så är det.
Vad är det som har byggt den här oheliga alliansen mellan de här två staterna?
Hatet mot USA.
Ja. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, har varit på ett möte med president Zelensky och Frankrikes president Macron. De träffades i Moldavien, och det var vid pågående toppmöte European Political Community som man träffades. Det man pratade om då, enligt Sveriges statsminister Ulf Kristersson, var att stötta Ukraina med luftförsvar. Det kan vara med luftvärn eller att träna piloter till exempel. Det här sa då Kristersson till SVT. Han påpekar att Sverige har erbjudit att utbilda ukrainska piloter. Vad det här innebär är svårt att säga. Det, vad jag förstår i alla fall, handlar inte om att skicka några JAS-plan. Snarare kanske utbilda genom kompetens. Sverige är ju väldigt duktiga på luftförsvar, även om man inte har så jättemycket erfarenhet. Kanske från kalla kriget. Men det man vet i alla fall, eller det vi vet i Sverige, att man har tränat ukrainska soldater i Sverige. Så Sverige har varit aktiva med sin hjälp. Danmark har ökat på sitt bistånd ytterligare. Det kan man väl också säga då när det kommer till Skandinavien och skandinavisk politik. Men nu kanske det stora ämnet. Förra gången vi poddade, vecka 20, så pratade vi om Bravery Steel Aid. Vi pratar om att filma när de här skyddsplåtarna lämnas över. Kanske du vill uppdatera oss på vad är det som har hänt, Kenneth?
Först ännu om Sverige och deras utrustning. Om vi får luftvärnssystem robot 23 Bamse, då ska jag dansa små grodorna hela midsommarafton.
Får vi en film på det?
Absolut, absolut. För får vi Bamse hit, så då, fan och namn, då Därför den är ju så mobil att den kan liksom skydda hela vår offensiv för luftsystem. Den är rörlig, den är liten, den är effektiv och nästan 100% träffsäkerhet.
Ja, den är mycket liten och ser väldigt märklig ut. Men enligt utsago från dig så är den väldigt, väldigt effektiv.
Den är mest effektiva vad vi kan få. Så om försvarsberedningen ger tillstånd att exportera Bamse, då har vi allt.
Kan den vara, men det kan väl inte vara bättre än Patriot?
Jo, Patriot kan du inte ta, flytta så snabbt och så effektivt. Den kan inte följa med en attack. För Patriot är ett system som det har så många delar att de är utspridda på en 2-3 kvadratkilometer. Men Bamse är som Bamse, han har sin honungsburk. Du tar fram den när den behövs, så är robotsystem 23. Den är världens bästa luftvärnssystem när du är på en offensiv.
Ja, men då får vi hoppas. Och sånt här håller man ju kanske då hemligt. Förhoppningsvis kanske det redan finns. Och det är ju som den gamla krigsdevisen från Sverige. En svensk tiger. Och en svensk håller tyst om saker de ser. Men kanske den redan finns på plats. Det vi vet är ju att Archer-artillerisystemet har donerats.
Det vet vi. Och vi vet också att det är på plats på fronten.
Och det är väldigt bra. Bravery Steel Aid. Häromdagen så fick jag den stora, stora förmånen att filma när du överlämnade de här skyddsplåtarna som vi kom att prata om i vårt förra avsnitt, vecka 20 i den här podden. Vill du berätta resultatet av de här donationerna? Hur många kronor fick vi in?
Vi fick in mer än 245 000 kronor. Totalt på Swish och via PayPal. Vi fick dessutom fabriken sänkte också priset. Så istället för 100 par så fick vi faktiskt 140 par levererat. Och min bataljon i Bråvari, hemvärnet, gjorde en test på vad de har och på de nya. Och vi sköt då med AK-47 50 meter på de här plåtarna med en vanlig patron och med en pansarbrytande spets. På det som de tidigare har haft så gick båda kulorna rakt igenom, och på det som vi hade fått donationer till och som blev tillverkade i Andres fabrik i Borispol så stoppades de båda kulorna. Mm. Och dessutom så gick det inte heller så långt in i stålet. Så i princip har alla donatorer räddat 140 liv.
Och det tackar vi oerhört mycket för. Vi kommer att, som vi sa då, vi spelar in en film om det här och den kommer att släppas då tillsammans med en crowdfunding-kampanj som vi kallar för Herojam, där vi vill fortsätta göra såna här filmer då för att kunna dokumentera till eftervärlden. Vi kommer att släppa mer information om det här vid ett senare tillfälle. Men målet är uppnått. Av 100 plåtar som mål så blev 140 levererade. Av 180 000 kronor som mål så blev 245 000 kronor insamlat. Och att se det här på plats gjorde att jag nästan på vägen därifrån när jag förstod vad som hade hänt och vad jag hade varit med om föll i tårar. Att se tacksamheten i din befälhavares ögon, även om jag inte förstod språket, det var djupt, djupt, djupt rörande. Och jag är oerhört tacksam att jag får vara med och visa det här till alla er som har donerat. Så igen, stort tack för er hjälp. Vi har nu också för den här veckan kommit till slutet av den här podden. Vi kan påminna om boken, den här boken som har fått arbetsnamnet Uppdatering från Ukraina, där Kennets del kommer att gå till uppbyggnande av en krigsinvalid. Jag tror inte man får säga krigsinvalid längre. Man har väl bytt namn de senaste 10 åren kanske 5 gånger. Men kanske det heter personer som har blivit skadade i kriget eller liknande. Men den boken är på gång och ni kommer såklart att hitta information om den här på Kennets Facebook-sida och på nongrata.se. Vi kommer den här veckan också att släppa, som jag sa tidigare, intervjun med de här två killarna från Brovary stad som tidigare jobbade där. Så håll koll på YouTube-kanalen. Följ Kenneth på Facebook. Och framför allt prenumerera på den här podden på Spotify eller på YouTube eller där du nu lyssnar på den. Vad kommer vi att få höra om nästa vecka, Kenneth?
Säkert mera om Frihetslegionen och volontärkåren. Garanterat. Sen kommer det också att släppas nyheter från offensiven och systemet där. Och troligtvis kommer vi att ha en hel del på korruption.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fronten också och meddela om.
Så håll i hatten alla som har lyssnat och Kenneth, håll i hjälmen och försök att hålla i levande tills nästa gång.
Absolut, det gör vi.
Tusen tack.
Tack.